Ska vi idag börja att bäst att flytta den här mikrofonen så jag inte slår i kulden idag igen. Vilket jag gjorde igår. Idag ska vi börja i andra Timoteusbrevets andra kapitel, så kommer vi att gå tillbaka lite grann till första Timoteusbrevets tredje så småningom. Men jag vill att vi läser bara första och andra versen i det andra kapitlet i andra Timoteusbrevet. Kanske vi kan få den på skärmen, annars så läser jag ensam. Den ligger lite längre ner i listan än den är inmatad. Men den som är på skärmen nu är lite för sen i listan. Spelar ingen roll, vi väntar. Jag läser och ni läser era biblar, den mån ni har den uppslagen. Andra Timoteus 2, vers 1. Och du, mitt barn eller min son, skriver Paulus till Timoteus, hämta styrka i den nåd, eller bli allt starkare i nåden, som är stor i gamla översättningen, som vi fått genom Jesus Kristus. Det du har hört av mig i många vittnes närvaro, det ska du anförtro pålitliga människor som i sin tur kan lära andra. Och så går vi tillbaka lite grann och tänker på vad vi sa igår om församlingen. Att den är föremål för Guds oerhört stora kärlek. Och att han redan innan världens begynnelse utvalde oss i Kristus för speciella syften, som det står i Efesebrevet 1 och 6, till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. Församlingen finns till därför att Gud ville det. Eller närmare bestämt, för att Gud skulle bli ärad för sin nåd. Och vi sa igår att skapelsen tillkännager många egenskaper hos Gud, skaparen. Men den säger ingenting om Guds nåd. Församlingen däremot är ensam som institution på jorden att demonstrera Guds nåd. Eftersom församlingen består av benådade syndare och har kommit in under Guds stora barmhärtighet och kan ensamma vittna om att Gud är en nådig och barmhärtig Gud. Församlingen har kostat Gud största tänkbara pris. Jesu Kristi dyra blod, vi talade om Kristi blod igår inte minst. Därför är församlingen det dyrbaraste som Gud har i hela universum. Och det är väl ganska fantastiskt att Guds största skatt finns på stoftkornet jorden i Vintergatans utkanter. I ett så oändligt stort universum. Det var här det hände. Det var här som dramat och försoningsdramat ägde rum. Och det är här som församlingen finns. Så när Kristus ser församlingen så känner han mättnad, står det i Jesaja 53. Han ser mättnad av den frukt som hans lidande har åstadkommit. Gud gläder sig när han ser församlingen. Kristus, egentligen redan innan korset står det, han kunde uthärda korsets lidande, Hebreerbrevet 12, därför att han liksom såg den glädje som låg bortom korset. Och det var vi det, bland annat. Kan du ta till dig det? Att du är föremål för Guds stora glädje och att du är till för att han ska bli ärad för sin nåd. Vi är liksom, församlingen är bekräftelsen på att Jesu lidande och död inte var förgäves. Här sitter kanske närmare 2000 människor i tältet. Och det är en liten bekräftelse, men inte så liten egentligen. För var och en är ju lika viktig. Men jag menar, globalt sett så är församlingen i historien bekräftelsen på att Jesu Kristi försoningsverk inte var förgäves. Det har burit frukt och det bär frukt mer än någonsin tidigare i historien. Gud har så valt, alltså så till en grad valt att bekänna sig till församlingen, att han har kommit och tagit sin boning i församlingen. Var bor Gud? Ja, säger människan då. Han bor väl i himlen, sägs det. Men var bor han mer? Jo, han bor i sin församling. I himmelen uppenbarar han i synlig manifestation sin närvaro och sin härlighet. Men han bor också i sin församling och hos dem som har en ödmjuk ande och ett förkrossat hjärta. Där bor universums skapare och försonare genom den helige ande. Han har tagit sin boning i dig och gjort dig till sitt tempel. Och församlingen är ett tempel. Israel hade ett tempel där Gud uppenbarade sig och sin härlighet. Men församlingen är ett tempel. Och Gud vill att vi ska förstå hur dyrbara vi är i hans ögon. Att han har liksom stämplat oss med den helige andes sigill. Det står ju så faktiskt att han har den heliga ande är ett sigill, liksom Guds stämpel på oss, att vi tillhör honom, som bönderna förr hade någon slags tecken på yxjärnet kanske, för att man skulle veta initialerna, bondens namn, det tillhör den och den bonden, Aron Viktorsson, AW. Och Gud har stämplat oss med den heliga ande för att vi ska veta att vi tillhör honom. Samtidigt är ju för oss den helige ande en liksom förskottsbetalning på vad hela himlen kommer att innebära. En underpant, en garanti på att vi ska dit en gång. Så är det med Guds folk. Och när vi sjunger vår lovsång här, om jag får bli lite mer naiv än vad ni tror att jag är, så sjunger vi ju vår lovsång till Gud. Men när Gud sjunger, vad sjunger han om då? Och då tänker en del så här, men Gud, kan han överhuvudtaget sjunga? Ja, det vore väl konstigt om inte Gud skulle kunna sjunga, som har skapat våra stämband och våra hörselorgan, som möjliggör ljudfenomenet och som gör att vi kan ta till oss tonerna och sången och musiken och njuta av det. Det är klart att han kan sjunga. Och hela himlen är egentligen fylld av sång och musik. Den har sitt ursprung i Gud. Och när Gud sjunger, vi vet ju att änglarna gör det. Och när Gud sjunger så anar jag i Jesefania, redan alltså gamla testamentets folk var dyrbara i Guds ögon. Och det står att jag gläder mig över dig, så som en brudgum över sin brud, och jag sjunger med fröjd jubelsång över dig. Alltså jubelsång, det är en högt exalterad form av sång. När vår sång är som mest exalterad, då kallar vi den jubelsång. Det är en verklig glädjesång. Och Gud tillskriver sig den egenskapen av sångare, att han sjunger. Och när han sjunger så sjunger han om sitt folk. Ja, men vad har han för sångbok då? En del säger saltare, men det är ju våra sånger till Gud, eller hur? Det är ju människans uttryck för att prisa Gud och uttrycka sina känslor för honom. När Gud sjunger, då sjunger han ur livets bok. Vad står det där då? Våra namn! Blir inte det tjatigt? Det är ju som telefonkatalogen, bara namnsida upp på sina. Nej, varenda namn fyller Gud med glädje. För du vet, Lukas 15 har en stor uppgift i sin undervisning. Nämligen att låta oss förstå vilken oerhörd glädje det blir bland himmelens änglar för en enda människa som omvänder sig. Så det är klart, varenda namn där fyller Gud med glädje. Och han vänder på sidan och här alla troende på Höne, här alla troende i Värnamo, här alla troende i Uganda och i Kina. Och du vet vilken glädje i himmelen över Guds församling. Ja, så tänker jag. Och det var sant alltså redan om det gamla testamentets folk, att Gud vill, och det här är viktigt att vi förstår och kan ta till oss, att Gud ville att hans folk skulle förstå att de var dyrbara i hans ögon. Så den man som skulle representera folket inför Gud och som de kunde se på och tänka, han är vår präst, vår överste präst. Han hade en vacker klädnad, men framförallt hade han onyxstenar på axlarna, en på vardera axel, och på de dyrbara stenarna så stod det 6 av Israels stammars namn på var och en av dessa. Så han bar liksom Israels folk på sina axlar som en dyrbar börda. Och han hade dessutom en domsköld, kallas det gamla översättning, på alldeles framför hjärtat står det. En fyrkantig historia där det fanns 12 ädelstenar infattade. Och på varje ädelsten stod ett av Israels stammars namn. 12 ädelstenar, 12 namn. Om du studerar den närmare så finner du att det var hela färgskalan representerad i de här vackra ädelstenarna. Dyrbara stenar. Och där kunde varenda namn i Israel se, alltså varenda stam i Israel se, där är vårt namn. Och översteprästen bär det på sitt hjärta. Och det står bokstavligen att han ska bära det på Israels folk, stammars namn på sitt hjärta när han träder inför Guds ansikte. Egentligen är det här en väldigt fin bild på vad det andliga ledarskapet handlar om. Det andliga ledarskapet handlar om att bära Guds församling både på sina skuldror, alltså det är en viss börda, men det är en dyrbar börda, och på sitt hjärta som en dyrbar skatt, som någonting vackert. Så har Gud lärt mig, och det vill jag försöka förmedla. Och det är en börda som man älskar om man är herde, och detta är någonting som vi alla, tror jag, Gud vill att vi ska förstå, att församlingen i all sin bristfällighet och ofullkomlighet är någonting dyrbart och stort i Guds ögon, även om inte vi förstår det. Kanske vi betraktar det som europeiske mannen som kom ner till Afrika och han såg den här 10-årige pojken gå och konka på sin lillebror till skolan varje dag för att han var lam i båda benen. Men han bar dit honom och han bar hem honom. Och den här mannen från Europa, han sa lite beklagande: bär du den där bördan varje dag? Varpå den svarte lille pojken svarade: it is not a burden, it is my brother. Det är ingen börda, det är min bror. Och det ska vi känna när det står i Galaterbrevet 6:2. Bär varandras bördor. Och bär varandra som bördor. Och kom ihåg, det är dyrbara bördor. Så, Gud älskar oss inte trots vad vi är, som vi hör ibland. Tänk att Gud kan älska oss trots att vi är såna vi är. Det är teologiskt fel att säga så. Gud älskar oss inte trots vad vi är. Gud älskar oss på grund av vad han har gjort oss till. Och vad vi är i Kristus. Vi är försonade, vi är renade, vi är förklarade rättfärdiga i hans rättfärdiga och heliga ögon. Inte bara synda, förlåtelsens gåva är oss given. Det var precis som om inte det skulle vara nog. Liksom. Vi vänder oss om i rättssalen och vi har blivit frikända på grund av Jesu Kristi blod. Och vi är på väg dansande ut av glädje. Och han säger: vänta ett tag, kom tillbaka. Va? Vad är det som fattas? Jo, du ska få någonting mer också. Och så tar han fram en vit, vacker, ren dräkt. Och så säger han: detta är Kristi rättfärdighet som jag vill att du ska bära. Allt från denna stund och hädan efter. Jag förklarar dig härmed lika rättfärdig som min son Jesus Kristus. Är det möjligt? Just det. Nåden, lagen, den kräver rättfärdighet hela tiden av oss. Och vi kunde inte åstadkomma det för vi var försvagade genom köttet. Men nåden, den tillräknar oss rättfärdighet. Så Gud kan, på grund av försoningens stora verk, förklara syndare rättfärdiga i sina egna heliga ögon. Det är ett annat ord för nåd, eller ett annat uttryck för nåd, eller hur? Detta är otroligt stort. Och Gud vet att du och jag och vi som hans församling här på jorden är bristfälliga och ofullkomliga. Men han har själv beslutat att vi en gång ska stå förhärligade inför honom, som det står, utan minsta fläck och skrynkla. Och när vi talade det här om dagen om hur genom Jesu Kristi försoningsdöd på korset förlåten revs i två stycken uppifrån och ända ner för att liksom demonstrera hur vägen nu hade öppnats in till en helig Gud. Och den första som alltså med Gudasonen träder över tröskeln in i paradiset till det allra heligaste vid Jesus sida, det är ju den där rövaren som vi har hört så mycket om i bibelstudier här med Runar Eldebo. Och änglarna står på tå. Va? Vad är detta? En före detta rövare som hela tiden kanske bara har rånat och dödat människor och gjort sig förtjänt av detta dödsstraff han var dömd till. Och så kommer han in i den heliga närvaron till Gud själv. Och änglarna tvingas konstatera, han är ju absolut ren. Från topp till tå. Ja, han är faktiskt väldigt lik Gudasonen själv. Och det står i första Petrus brev att änglarna förundras. Och de åstundrar att skåda in i försoningens hemlighet. De tycker detta är så stort och så märkligt att det till och med övergår deras förstånd. Att Gud kan ta syndafallna människor som dig och mig. Och sådana som rövaren på korset. Och göra honom passande för en himmelsk tillvaro med en helig Gud. Det är nåd. Och för det målet, alltså vi är redan nu vackra i Kristus, men vi ska bli ännu vackrare. För det målet arbetar Gud med oss i stort tålamod. Han har tålamod med dig, han har tålamod med mig och han säger ha tålamod med varandra också. Under tiden som Gud jobbar med oss. För målet är redan bestämt. Nådens triumf heter den dag då vi ska stå rättfärdiggjorda och heliga inför honom i härlighet. För den processen, och det ska jag tala mer om idag, behövs en andlig utveckling i församlingen. Därför finns församlingen och därför behövs det andliga fäder och mödrar som fostrar och hjälper oss att växa i helighet, i kärlek och Kristus likhet. Därför skriver alltså Paulus i sitt sista brev till Timoteus den här versen som jag läste. Bli stark i den nåd som finns i Kristus och det du har hört av mig ska du anförtro andra som i sin tur kan undervisa andra. Alltså, jag tror att den lokala församlingens ledarskap, pastorer och andra som är erkända och avskilda som ledare, har ett enda stort syfte. Och det är att utrusta församlingens medlemmar för sin tjänst. Att alla blir heliga i Kristus. För så står det ju Efesierbrevet 4 och 11. Ni som är apostlar, profeter, lärare, herdar, pastorer har detta stora syfte. Gud har skänkt församlingen dessa gåvor för att de i sin tur ska skickliggöra församlingens medlemmar, det heliga, för sin tjänst att åstadkomma mognad i Kristi kropp. Vad innebär det att vara stark i nåden? Det tycker jag är ett härligt uttryck för att vi som jag sa första dagen kanske uppfattar nåden som någonting vekt och sentimentalt och någonting som kommer in och hjälper svaga människor som inte klarar sig på egen hand. Men vi har sagt nog om det att nåden är en otrolig kraft egentligen. Och jag tror att det innebär att man är medveten om det som jag har talat om. Att faktiskt jag har en privilegierad ställning i Kristus. Att jag kan vara stark i min tro på att allt är förlåtet och ingen fördömelse finns över mitt liv. Att jag blir stark i insikten om att Kristi rättfärdighet är min rättfärdighet. Och den insikten hjälper mig till ett heligt liv. Jag inser att jag har fått nya kläder. Jag går ut ur domsalen och jag har de här rena, fina kläderna på mig som heter Kristi rättfärdighet. Vilket innebär att jag inte kan låna mig till vilket sorts liv som helst längre. Jag har rena kläder. Det är en uppfordran i själva kläderdräkten, eller hur? Man ligger inte och mekar med bilen med i söndagskostymen. Liksom. Kläderdräkten avgör mycket vad man lånar sig till för handlingar. Det andliga arvet måste alltså föras vidare från den äldre generationen till den yngre generationen. Om inte det sker en slags process så kommer ju församlingen att själv dö. Eftersom inte arvet, andliga arvet får leva vidare. Och här tror jag Paulus har det stora ärendet till Timoteus och till oss som är andliga ledare i någon församling. Jag ser det som en självklar och fått göra det under alla år tror jag. Att min främsta uppgift vid sidan av förkunnelsen är att fostra fram nya andliga ledare hela tiden. Så en liten grej som kanske kan vara ett tips för någon här som står i en sån uppgift. Jag brukar ta ut kanske 10-tal ungdomar i åldern 20-40 år varje år. Och så studerar vi varannan torsdag kväll under ett år för Guds syfte med församlingen. Nya testamentets undervisning om församlingen. lite grann av sånt som jag har sysslat med här i bibelstudierna. Vi läser om den helige ande och den helige andes gåvor. Vi gör biografiska studier om andliga ledare i Bibeln, i Gamla testamentet, i Nya testamentet. Och hela syftet med det här, det är att försöka överföra ett herdetänkande till en yngre generation. Och att så att säga inge ett andligt självförtroende, att de också får en lust att gå in och axla ansvaret i Guds församling som en oerhört stort privilegium, en stor uppgift. Att man får en lust och en längtan efter detta. Och det visar sig ju, och det har vi fått bära mycket frukt av, och se hur många får den här lusten. För många mer än vad ni tror har en längtan i sina hjärtan i vanliga församlingar att få vara med och ha ett bärande ansvar i församlingslivet. Men de får inte liksom chansen kanske, för det är så pastoralt orienterat allting. Och den betalde pastorn förväntas sköta hela rolljansen. Och många gåvor förblir sovande. Och detta är tragiskt. Vi har haft predikantskola också några år, och jag är jätteförvånad över att det finns så många predikanter i en vanlig församling som den jag har haft förmånen att förtjäna. Jag tänker så här, har du 100 medlemmar så kan du utgå från att det finns minst 10 potentiella förkunnare och evangelister. Och din uppgift är att hitta dem och ge dem lite kött på benen och säga, nu sätt igång. Ge dem predikstolen någon söndag. Låt dem få träna sig. Så försöker vi jobba i min församling. Och det har gjort att till vår stora häpnad många har kommit ut och blommat ut i såna här gåvor som vi inte trodde fanns i den här församlingen. Det döljer sig många sådana här Timoteus själar också i din församling. Jag kan försäkra dig. Nu ska vi hasta vidare här. Jo, vi kommer till detta alltså. Hur ska en församling ledas? En församling ska ledas inte genom dominans, utan genom föredömliga exempel. Det andliga ledarskapet i en församling kan aldrig avkräva människor respekt utifrån en position. I den kristna församlingen finns ingen annan auktoritet än den som förtjänas av det föredömliga som livet ger uttryck för. Den kan bara vinnas genom föredömets makt. Det finns ingen annan, bör inte finnas någon annan makt i församlingen än föredömets makt. Som inger förtroende och som inger respekt och som inger en lust att följa dessa herdar så att säga. Och hör du en andlig ledare som hänvisar till sin position utifrån den avkräver någon slags lojalitet och respekt, så har du all anledning att dra öronen åt dig. Makt och andligt ledarskap har ingenting med varandra att göra. Men just på den punkten har vi som kyrka under historiens gång hamnat fruktansvärt fel, och vi sörjer över det. För i samma utsträckning har vi förlorat vår prestige och vårt förtroende och vår andliga vitalitet. Man är aldrig vd i en församling. Aldrig. Man är där som en tjänare. Den helige ande lånar aldrig sin kraft till ledare som är imponerade av sig själva. Man kan inte samtidigt försöka imponera på människor och upphöja Kristus. Man kan samtidigt inte vilja att göra intryck hos människor och tro att man kan peka på Jesus som den store frälsaren. Det skorrar. Och Guds får känner igen herdens röst, egentligen. Och du ska ha det andliga självförtroendet att när du hör eventuella predikanter som visserligen kanske säger saker som låter rätt, men du saknar herdens röst. Håll dig för god att censurera vissa saker då. Man måste inte svälja allt. Det är bara när du känner igen herdens röst som du tryggt kan ta emot det som sägs. För endast det kärleken känns blir budskapet hört. En ung predikant kom till en äldre och sa, jag predikar och predikar och jag älskar att predika, men det händer ingenting. Och den äldre pastorn sa, du älskar att predika, men Älskar du dem du predikar för? Den helige ande inom dig är mycket känslig och den slår mot frid eller ofrid i ditt hjärta när du hör olika, kanske predikningar eller hur jag ska framställa, förkunnelser. Och lita på din inre visare, så att säga. Slår den mot ofrid, känner du inte igen herdens röst, så lägg det åt sidan. Du måste inte svälja allt. Om människor har att välja mellan vad de hör och vad de ser, nu kommer vi till den här viktiga biten, så kommer de alltid att gå efter det som de ser i första hand och inte efter det som de hör. Och när Paulus i andra Korinthierbrevet tar upp en liksom diskussion mellan de falska apostlarna och hans egen ställning som var hotad eller ifrågasatt, kan man säga, så gör Paulus något mycket häpnadsväckande för att bevisa att han är en sann apostel. Och han nästan ber om ursäkt för det, men om jag nu ska få vara dåraktig en stund, så nu ska ni få synliga bevis för att jag faktiskt är en äkta apostel. Och så tar han av sig manteln och så tar han av sig underskjortan och så visar han på hela sitt såriga rygg vad han har gått igenom. Hur han har blivit piskad med spö 3 gånger, han har lidit skeppsbrott 3 gånger, hur han har lidit under vaknätter, han har hungrat och törstat. Och denna långa lista du kan läsa där som avslutas med att han säger: till allt detta kommer att jag var dag är överhopad om bekymmer om alla församlingarna. Han satt där i cellen och hur mår församlingen i Thessalonike? Hur mår församlingen i Korint, i Filippi? Och han bar de här människorna på sitt hjärta och han hade denna piskade rygg som en bekräftelse på att han verkligen hade gett sitt liv för det som var dyrbarast i Guds ögon. Falska profeter gråter aldrig. Falska profeter är måna om sitt eget skinn och de utsätter sig inte för sådana risker som Paulus så dristigt gjorde. Så en ledares effektivitet står i direkt proportion till hans livskvalitet. Därmed inte sagt att läran skulle ha en underordnad betydelse. Nu kommer jag till en viktig punkt, för det stod i den här versen vi läste: kom ihåg vad du har hört av mig. Vad du har hört av mig ska du lära andra. Alltså, lära har en direkt koppling till livet. Utan lära inget liv. Det är läran, det vill säga sanningarna om Gud och om evangeliet och om människan, om försoningen och allt detta, är ju grunden för tron. Och det är det som kan föda liv i oss när vi omfattar de här sanningarna. Så det du har hört av mig ska du ge vidare till andra. Ingen kan leva det kristna livet eller bli kristen ens utan att höra vissa sanningar, evangeliets sanningar, eller hur? Och ta till sig den. Och så föder detta liv och så blir i bästa fall livet en levande kommentar av läran. Så läran ger livet och livet pekar tillbaka på läran. En demonstration av läran. Och när läran ger liv och energi åt det nya livet och det praktiska livet, så är det bästa föredömet som nykristna kan ha att läsa. Man kan inte säga till en nykristen människa: vad underbart att du har kommit till tro. Här är en packe böcker som du kan få och läsa om hur det kristna livet ska fungera. Det fungerar inte så, nej. Utan de behöver föredömen att följa. De med andra böcker att läsa, nämligen våra livsböcker. Andliga ledares och föredömens böcker. Det är de som i första hand ska kunna läsas av de nytroende. Och hur gör man i Afrika där man inte ens kan läsa? De är helt utlämnad åt livets undervisning. Ett nedtonande av, eller i värsta fall ett förakt för den kristna trons lära, är totalt främmande för hela Nya Testamentets litteratur. Det ligger en fostran att leva i lojalitet till en lokal församling. Det ligger en utveckling att nötas med andra människor, att finnas med i den här ofullkomliga gruppen av människor som Gud har valt att välja att helgas på den här jorden. att tillsammans göra Kristi vilja. Det går inte att säga, oh vad jag älskar Jesus, och rynka på näsan så fort den lokala församlingen kommer på tal. För församlingen är kopplad till Jesus. Det är ju hans kropp på jorden. Och kärleken i Jesus, till Jesus, bör logiskt ta sig uttryck i kärlek till församlingen. Så det var därför som Jesus med sån trygghet kunde ge uppdraget till Petrus, när Petrus hade försäkrat, älskar du mig? Ja, du vet att jag är kär. Bra, ta hand om mina lam. Föd mina får. Led mina får på bete. Och får har en benägenhet att komma tillbaka dit där de kan få mat. En av mina lärare brukade säga, slå inte fåren, ge dem mat. Och får är inte dumma, så dumma så att de inte förstår att gå dit de kan få mat. Gud vill att hans församling ska anförtros åt ett ledarskap som visar egenskaper som är bra för församlingens vård och utveckling. Församlingen är inget företag som ska drivas, utan en levande gemenskap som ska vårdas och utvecklas i en atmosfär av ödmjukhet och kärlek. Och det Guds ord utgör själva grunden. Det är en sårbar familjegemenskap, jag vet det. Och den kräver liksom ständig vård och uppmärksamhet och undervisning. Och jag har gjort till liksom sed eller vana i mitt bönliv att läsa en sida i adressboken varje dag och be för de människorna. Så nästa dag, nästa sida. Åtminstone när jag var aktiv pastor gjorde jag det. Det är väldigt viktigt att de som är herdar i en församling beder för församlingen. Först och främst Timoteus, bed för församlingens alla medlemmar. I första och andra Timoteus brevet nu, så, och Titus brevet också, så får vi veta hur Paulus vill att man ska förhålla sig. Hur man bör uppföra sig, som det står i första Timoteus 3:15. Kan ni kanske slå upp? Första Timoteus 3:15. Hur man bör uppföra sig eller förhålla sig i Guds hushåll, som är den levande Gudens församling. Sanningens pelare och grundval. Alltså församlingen är sanningens grundfäste i samhället. Var finns de eviga sanningarna i vår tid? På universitetsbiblioteken eller i laboratorierna? Ja, visst finns det sanningar där. Men var finns sanningarna om Gud, om människan, om frälsningen, om evigheten? I den lokala församlingen. Så i samhället är församlingen sanningens grundfäste i samhället. Och även pelare, den ska höja upp sanningen i sin förkunnarroll. Alltså, det är en oerhört hög kallelse. Och eftersom församlingen är någonting så stort och viktigt, så gäller det att ta hand om den så väl som möjligt. Därför kan en församlingsvård inte anförtros vem som helst. För om du har barn och din fru och du, eller du och din fru ska ut en kväll, så anförtror ni inte vem som helst att vara barnvakt. Ni vill känna den personen, ni vill ha stort förtroende för den personen innan ni överlåter era barn i den personens ansvar. Något liknande är det med Guds familj. Han är rädd om sin familj och han vill att den ska hamna i bästa tänkbara händer. Och det ställs tydliga anspråk på det andliga ledarskapet. Kanske vi kan få på skärmen några olika termer för andligt ledarskap. Det finns tre huvudord, herde, äldste och biskop. Och de tre används synonymt i Nya testamentet. De står i Apostlagärningarna 20 och 28, men där har vi dem på skärmen. För det första kallas de herdar, därför att det betonar uppdragets vårdande karaktär. Och det kanske har mycket också med att ge andlig föda, att leda fåren på de gröna ängarna, att skydda från falska läror, från vargarnas inkräktande. Det andra ordet som används är äldste. Det betyder inte de som är gamla. Det betyder, det mer betonar de som har erfarenhet och personlig mognad med sig i bagaget. De har vuxit upp kanske i församlingen och man har sett att här är människor som har nått en mognad som vi har förtroende för och därför har blivit föredömen. Det tredje ordet biskop. betonar mera funktionen av det här ledaruppdraget. Att det är en funktion av att leda, att förestå, att ha uppsikt över. Och nu blev jag lite förvånad när jag kom till Ryssland för många år sedan första gången. Och så presenterade jag för en lokal församlingsledarskap. Och så sa de, här är våra biskopar. Och jag nästan, nu gäller det att känna rättmätig aktning. Men det är nämligen så att ordet biskop som ni ser här, herde, äldste biskop, de används synonymt i Nya testamentet. Sen har det i olika kyrkotraditioner kommit att användas med olika innebörd. Men alla dessa termer avser samma gruppledare. Så när Paulus skriver till Filipperna så skriver han hälsa biskoparna och diakonerna. Pluralis, alltså i den församlingen. Så Nya testamentets församlingar leddes alltid kollektivt. Detta tycker jag är väldigt viktigt att markera. Det var aldrig en enda ledare, en enda pastor liksom, som en föreståndare som var i någon slags toppen på en hierarki. Utan vänd för det första genast upp och ner den tänkta hierarkin och triangeln. Så att ledarskapet ligger i botten och liksom är där för att lyfta och betjäna församlingen. Och Nya testamentet beskriver alltid ett kollektivt ledarskap. Så när Paulus tar avsked av det äldste som det står i Efesus, som Apostlagärningarna 20 beskriver, så kallar han till sig de äldste från Efesus och så tilltalar han dem som herdar och som biskopar. Och det är en grupp alltså, det är ingen enskild som framstår som någon särskild ledare för själva den gruppen faktiskt. Och det har aldrig i den tidiga församlingen varit bara en ledare, utan alltid varit fler ledare. Och jag vill bara säga hur skönt det är för en pastor att ha ett ledarlag omkring sig som man kan komma och luta sig emot och avbörda sig inför och kämpa med frågorna tillsammans och be tillsammans och bära församlingens bördor på sina axlar tillsammans. Det är underbart. Och det är en stor risk med att bara skulle vara en ledare. För tänk om han på något sätt halkar snett. Vilka ska då fortsätta ta hand om församlingen? Det är en trygghet i att vara många i ett ledarskap. Jag brukar tänka så här. Har du 100 medlemmar så bör du åtminstone ha 4. Alltså en ledare på 25 medlemmar. Så tänker jag. Men det är inte det som är det viktiga. Men att man är ett kollektivt ledarskap där det finns flera äldste, flera herdar med olika gåvor, olika funktioner, utan att det är någon hierarkisk ordning. Alltså det står i 1 Timoteus 5:17. Sådana äldste som sköter sin uppgift väl ska ni anse värda dubbelheder. Och då var det de äldste i Efesus. Förmodligen som han avsåg eftersom han skriver till Timoteus som är i Efesos. Särskilt de äldste som arbetar med ordet och undervisningen. Vilket alltså inte alla äldste gjorde. Men det fanns en grupp äldste i Efesos. Och några av dem, kanske 2-3 styckna, jobbade med bara undervisningen. Eller i första hand undervisningen. Vilket innebar att de fick ägna ganska mycket tid åt förberedelser. Och kanske inte kunde förvärvsarbeta lika mycket som de andra. Så Paulus säger, ge dem dubbel lön. Eller var särskilt angelägna om att kompensera dem för detta. Men poängen var, det var ett kollektivt ledarskap med många olika gåvor. Den andra frågan som jag vill försöka hinna svara på idag, det är hur tillsätts andliga ledare? Hur erkänns? Hur vet man vilka som ska vara andliga ledare i en församling? Och då skriver Paulus i Apostlagärningarna 20:28, som vi kanske också kan få upp, som handlar precis om det här. Ha akt på er själva, säger Paulus till de äldste i Efesos. Och hela den jord, hela församlingen som den helige ande har satt er att ha uppsikt över. Eller egentligen står det i grundtexten, att vara biskopar över. För att ni ska vara herdar för Guds församling som han har vunnit med sin sons blod. Han påminner dem om det dyrbara priset som är betalt för församlingens existens. Så den helige ande är det som insätter ledare i den lokala församlingen. Ja, men hur gör den helige ande det då? Blir ju nästa fråga. Och då går vi till 1 Timoteus 3 som berättar lite grann om det här. För i väldigt praktiska termer kan man säga. För det räcker inte med att bara säga den helige ande gör det. Men måste ju ha lite koll på hur det hela ska gå till i så fall. Och då säger Paulus så här i 1 Timoteus 3, vers 1. Detta är ett ord att lita på. Den som önskar eller längtar efter att bli en församlingsledare eftersträvar ett viktigt arbete. Alltså det går till på det sättet, tror jag, att den helige ande lägger ner en längtan, en önskan i en ung man eller kvinna, det behöver inte vara ung, i en människas hjärta. Jag tillhör den här församlingen och jag skulle gärna vilja vara med och axla det andliga ansvaret. Jag känner en helig längtan efter det och jag älskar församlingen. Och tänk om jag kunde få den nåden att få vara med på det sättet. Det är den heliga andes sätt att börja jobba inom individen. Men det räcker ju inte. Man kan ju inte komma och säga att den heliga ande har påverkat mig att vilja bli ledare, så nu får ni ta emot mig. Det måste också motsvaras av församlingens samtycke, erkännande och bekräftande. Och då frågar man, men hur ska församlingen kunna veta om det här är en passande person som vi har förtroende för? Och då säger Paulus, jo, jag ska tala om. Det räcker inte med den personliga önskan, utan församlingen måste också ha vissa egenskaper att eftersöka hos den person som man vill ge det här förtroendet till. Så. Det är alltså det befintliga ledarskapet tillsammans med den lokala församlingen som utifrån givna kriterier har att urskilja och erkänna de som fått förtroendet och som gärna vill överlåta sig gå in i ett ansvar. Det här är ledarskapets uppgift, att ständigt vara på vakt efter nya andliga ledare, efter nya andliga fäder och mödrar i församlingen. För om Gud ska ge församlingen nykristna, då behövs det sådana som vet hur man sköter om dem. Det kan inte läggas på bara en pastor. Det måste finnas många andliga fäder och mödrar i en församling. Och det gör det. Bara de upptäcks och blir bekräftade och får erkännande. Och det här kriterierna som Paulus ger i 1 Timoteus 3 tror jag är gällande för alla tider. Visserligen förändras samhälle och olika kulturer, men människan har inte förändrats. Vi är oss ganska lika. Så det är ansvarsfulla uppgifter, och de här kriterierna som Paulus räknar upp nu i 1 Timoteus 3, de fanns också i de arbetsbeskrivningar när man sökte en tjänst inom den romerska eller grekiska förvaltningen. Och när kungar skulle tillsättas, då räknades de här egenskaperna upp. En enda kvinnas man, nykter, förståndig, anständig. Hela listan räknades upp med tillägg av att man också skulle vara mycket intelligent. Den finns inte med här. För sånt små saker håller inte Gud på med i sina förväntningar på oss. Men då kan man, och även generaler som skulle väljas in i att leda arméerna skulle ha ungefär de här egenskaperna, och likaså barnmorskor i den offentliga tjänsten att förlösa barn. Så det är ganska intressant. Och då kan man fråga sig, varför skulle inte en kristen församling åtminstone ha liknande förväntningar på sitt ledarskap som man i övrigt i samhället hade på sina stora ledare? Det vore därför märkligt om vi skulle ha lägre ställda förväntningar. Så de anvisningar som Paulus ger visar på hur den kristna tron hos de här människorna slår igenom i vardagslivet. Så de man, för ni märker på listan här att det inte är så mycket andliga egenskaper, man kan kalla det så. Det står inte att de ska ha duktiga och bedja högt eller väldiga tungomålstalare. Det står såna här saker som har med praktisk livsföring att göra, med vardagsliv. Det handlar om gudsfruktan i blåställ. Hur är den här personen i vardagen? Hur fungerar livet där hemma med frun och familjen, om han är gift eller hon? Och hur fungerar relationen med grannarna och arbetskamraterna? Vad säger folk på torget när man nämner den här personens namn? Det är sådana frågor som ställs på sin spets. Och det betyder inte att en församlingsledare förväntas vara fullkomlig. En del ryggar tillbaka direkt när man ser, om någon gärna vill den här uppgiften, så ska han vara oklanderlig. Då kan jag vända och gå, för då har inte jag en chans alltså. Det handlar inte om det. Det betyder inte höjd över allt klander att man är fullkomlig. För då skulle ingen kunna bli andlig ledare. Och du kan tänka dig när Paulus kommer tillbaka till Lystra, Iconium, Derbe på sin första missionsresa efter bara några veckor eller några månader högst, så kommer han tillbaka dit och vad gör han? Han tillsätter äldste i de här nya församlingarna. Jätteunga församlingarna. Och det kanske ändå under de här månaderna hade börjat växa upp några som tycktes ta mer ansvar för det hela. Och Paulus kunde urskilja dem tillsammans med församlingen. Och så fastade man och bad och lade händerna på dem. Och sen stack Paulus. Inte klokt, så får man väl inte göra. Han trodde på att de här gåvorna som den här församlingen behöver för att växa vidare, de finns där också. Och jag har sett det i Etiopien, ja, i hundratals församlingar som blommar upp varje år. Och Gud ger också ett ledarskap åt den församling som han låter födas på en plats. Det finns där, behöver inte importeras. Paulus skickade inget iltelegram till Jerusalems apostlar och sa: skynda och kom hit, det har blivit väckelse i Lystra, de måste få ledare. Utan han utgick ifrån den här charmiga synen på församlingen. Har Gud fött en församling, då har han också begåvat dem med de gåvor som behövs för att den ska kunna växa vidare. Så har vi rätt att få tro om församlingen. Så en människa som alltså ingår i den här uppgiften ska vara en människa som har ett gott rykte. Det kan man säga är en synonym till höjd över allt klander. En människa med gott rykte. Så att när den här personens namn nämns i affären eller på torget eller i grannskapet med grannarna, så ska de liksom inte skaka på huvudet och säga: oj, den. Utan det ska kunna vara en reaktion av: okej, det är en schysst karl, en schysst kvinna. Jag har förtroende för honom, henne. No, det är allt. Ja, ett gott rykte. Inte som gör sura reaktioner ifrån sig, så att säga. Och sen allt det andra i den här beskrivningen definierar vad det innebär att ha ett gott rykte. Hur får man ett gott rykte? Det första som nämns, och det blir väldigt kännbart, alltså blir väldigt närgånget, en enda kvinnas man. Jag ser att tiden snart kommer att vara slut, så fortsätta imorgon, men listan är lång, som ni ser. Vad betyder en enda kvinnas man? Polygami var inte ovanligt i det grekiska romerska samhället. Kejsar Antonius hade 4 fruar. Kung Herodes hade 9 fruar. Men redan från början så var det för den kristna församlingen självklart att man inte hade mer än en kvinna och en kvinna mer än en man. Och det var naturligtvis det mest vanliga också i samhället i övrigt. En enda kvinnas man, står det i den grekiska texten. Den nya översättningen som vi har på svenska har valt att skriva gift bara en gång, vilket kan vara en tolkning i så fall. Men vad jag framförallt vill tro att den här texten säger, att den innebär att den som ska vara en andlig ledare måste vara känd för att vara en man eller en kvinna som är lojal mot sin livspartner. Inte en flörtare. Utan i relationen till andra kvinnor ska andra kvinnor känna sig helt trygga med den här personen i fråga. Och det får inte finnas utrymme för liksom tveksamheter åt det hållet som undergräver ett förtroende för den här personen. Han ska vara känd för, om det nu är en man, att vara trogen och lojal mot sin hustru. Även i sin attityd och i sitt sätt att relatera till andra kvinnor. Det betyder att han... Jag säger han nu för enkel liten skull. Det betyder att han, och eftersom jag själv är man, det betyder att han och jag inte säger eller gör sånt mot andra kvinnor som inte min egen fru skulle kunna vara med och se och höra. Så det är väldigt bra. Jag brukar tänka mig min egen fru. Hon är där. Så, ja. Förstår du? Vi är män. Och vi är kvinnor. Och det finns en avskapelse given spänning i mellan könen som är vacker, som är gudaskapelse given. Och Timoteus var relativt ung, 30-35 år högst. Och var ledare, en av ledarna i Timoteus församlingen. Och säkerligen fanns det också många unga, vackra kvinnor. Vilket innebar att den där spänningen naturligtvis fanns där också mellan Timoteus och kvinnorna i församlingen. Och då ger Paulus Timoteus följande råd i hans förhållningssätt till de yngre kvinnorna i församlingen. Han säger: ödmjukhet i alla läger. Alltså till en äldre man, tilltala honom som din far. Var inte för stursk. till en äldre kvinna, tilltala henne som din mor. Kärleksfullt, omsorgsfullt. Till de yngre männen i församlingen, relatera till dem som vore de dina riktiga bröder. Till yngre kvinnor i församlingen, relatera till dem som om de vore dina riktiga systrar. Och man flörtar inte med sin syrra, liksom. Utan man kan istället vara stolt över, oj, vilka snygga systrar jag har. Och det blir liksom avdramatisera lite grann den där spänningen. Och det känns, vad skönt, vi är syskon i samma familj. Klockan är snart gången, jag bara tar två egenskaper till. För det andra, nykter, vaksam. Alltså jakt på sig själv, medveten om sitt eget beteende, behärskad, sund, klart, tänkt, besinningsfull. Han ska kunna kontrollera sina egna impulser. Inte göra plötsliga utfall som kan vara sårande för såra andra. Alltså en andlig ledare ska vara rädd om andra människors känslor. Man ska inte gå fram som en bulldozer i församlingen. Man ska vara rädd om hur andra människor kan reagera. Det är inte snällhet jag talar om. Det är aktsamhet. Det är en kärlek som är aktsam om fåren. Man slår inte fåren. Man vårdar dem. Det handlar om en människa där Kristus har herraväldet och där Kristi sinnelag råder. Och ändå, jag kanske måste ta den här tredje egenskapen, anständig, för att balansera det. Anständig, värdigt uppträdande, taktfull, diskret. Det handlar om en person som inte är insmickrande, men förstår att uppträda på ett sätt som är passande för den situationen. En som är rädd att inte människor ska bli sårade. Och en som inte beter sig på ett sätt för att dra uppmärksamheten till sig själv. Som klär sig på ett sätt för att dra uppmärksamheten till sig själv. Utan som underlättar genom sin egen person. Som underlättar för evangeliets Gud att komma i centrum. Och som jag sa igår i seminariet, i vår församling betonar vi gång på gång på gång att podiet där framme aldrig får bli en scen. Aldrig. De som känner i sång, musik, kör och predikan och allt annat ska bara känna sig som tjänare vars högsta uppgift och enda uppgift egentligen är att hjälpa människor att komma nära Gud. Och då måste du själv träda i bakgrunden och inte liksom dra uppmärksamheten till din egen person. Och ordet för anständig betyder egentligen, eller kan ha betydelsen, någonting vackert. Och syftar på ett beteende som inte blir till anstöt för andra utan som känns fridsamt och behagligt och som sprider Kristi väldoft omkring sig. Och det har ingenting med inställsamhet att göra utan med Kristi väldoft. Och den är den bästa parfym som finns. Den bär Guds församling. Låt oss bedja. Tack gode Gud för din församling, att vi får vara en del av denna sällsamma samling människor. Som mitt i en värld som kallas Satans territorium har upprättat trons lydnad och vägrar erkänna Satan som herre utan har glädjen att säga Jesus är herre. Och vi vill leva våra liv till hans ära och vi vill att våra församlingar ska andas Kristi väldoft, sprida Kristi väldoft. Och därför ber jag dig att det här studiet och fortsättningen imorgon ska bidra till att vi som församlingar blir aktsamma om våra liv, om våra herdar, om våra ledare. Att vi kan vara heliga mitt i en trasig värld och inge hopp, Herre, det hopp som du själv utgör. Förbarma dig var och en här som står i en ledarskapsställning. Jag ber att de här orden ska vara uppmuntrande och uppfordrande på ett rätt sätt för oss. Och framförallt ber jag så här. Hjälp oss att älska församlingen. Det är din skatt på jorden. Hjälp oss att ha denna respekt för församlingen som du själv har. I Jesu underbara namn. Amen.